Hej och välkomna till avsnitt 81 utav Modiga människor. I det här avsnittet så får ni träffa skådespelerskan och författaren Erika Dittmer. Innan vi börjar så vill jag bara påminna om att kanalen finns ju på fler ställen än Facebook, YouTube. Den finns också på Rumble, Spotify, Podbean. Jag tror att vi håller på att bygga upp något BitChute också. Och den sista, YouTube då, får ni jättegärna gå in och prenumerera. Och sen finns det ju en hemsida också som heter modigamänniskor.se. För det var ett program som tog bort häromdagen. Och då ska ni veta att alla program ligger på Modiga människors egna hemsida. Och som sagt, bara sist en påminnelse om att gärna dela programmen, verkligen. Dela dem vidare, men också så finns det swishnummer och bankgironummer om ni känner att ni vill bidra också, även ekonomiskt. Och nu till dig, Erika. Hej och välkommen.
Tack så mycket. Tack.
Ja, du har ju en ganska gedigen karriär. Eller liksom, du har skådespelat länge, eller hur?
Ja, men det får man säga. Det var ända sedan jag var liten. Jag har ju sjungit, sången kom först, tror jag. Så jag har sjungit sedan jag var pytteliten. Och min första dröm som jag tror att jag uttalade när jag var kanske 2-3 år, det var ju när folk frågade mig, vad ska du bli när du blir stor? Så sa jag ska bli sjungerska när jag blir stor. Och sjunga. Och på den vägen har det varit faktiskt. Så det har dels varit skådespeleriet och sången har dels varit en egen passion och en egen vilja och en egen dröm. Och det var också när jag var liten en överlevnadsstrategi faktiskt. Så att jag skapade mig som en parallell värld när jag var liten. En alter ego-värld där det var annorlunda i den världen än hur det var i min riktiga värld. Liksom med mamma och pappa och sådär. Och i den världen så kunde jag också då både skådespela och sjunga. Och jag pratade engelska där. Så att jag plockade in ett ord i taget. Och resten lät som svenska kocken på muffan ungefär. Så det var mycket urski, burski, urski. Och sen så plockade jag in ord pö om pö i det där. Och idag är jag ju tvåspråkig. Så det är ju så här, everything has a silver lining på något vis. Men där började min skådespeleriet och sången. Ja.
Och precis, och du har ju skrivit en självbiografisk bok som heter Kameleontflickan. Som jag också kommer prata lite om idag.
Ja. Den har jag skrivit. Den lanserades i år. Så att den släpptes i juni i år. Och precis nu i veckan så släpptes även den engelska översättningen. Och på engelska heter den Butterfly. Och på svenska Kameleontflickan. Och det är jag som har gjort översättningen också. För att det var viktigt för mig att ha fortfarande min engelska röst i även den engelska versionen. Så det är spännande. Och den berättar det som en uppväxt, men också jag har skrivit det liksom i kortare sektioner, så att det kan finnas en sektion som är ett minne och sen så kommer en annan sektion efter det som är kanske mitt vuxna jag som där jag visar hur den här händelsen i min barndom har skapat beteenden och händelser i mitt vuxna jag. Och ibland i kontrast. Att jag lyckats läka någonting och hela någonting. Och så att jag kunde förändra någonting. Eller ett direkt resultat av min uppväxt. Så. Och jag hoppas kunna. Den säljs ju till förmån för barnrättsorganisationen Maskros barn. Så att jag hoppas ju på att kunna visa att det går att förändras. Och det som var viktigt för mig och en väldigt både värdefull och fin kommentar som jag fick om boken som var så här, oj, du, din resa och din uppväxt är inte som de, vi har så mycket väl, så katastrofuppväxter, folk som inlåsta i källaren och varit utnyttjade av sin pappa och fått barn med pappan och sånt där. Och jag tror att de flesta av oss har någon form av trauman, vare sig de är stora eller små. Och även om då mina trauman kanske är mer traumatiska än en generell traumaupplevelse, så är de ju inte den här extrema att jag varit inlåst i en källare. Och jag tror att eftersom de flesta befinner sig i olika grader av det här mellanspektrat, så är den typen av historier och berättelser också viktiga att få ta del av. För annars så blir det finns ingen igenkänning i det här extrema. Och då tänker man, ja, uppenbarligen så är de känslorna som jag har från min barndom fel. Eller det här som jag går och bär på som tynger mig, det får inte finnas. För jag har inte haft det så där hemskt.
Mm.
Så att det är den jag hoppas på. För att jag, min personliga övertygelse är att vi alla har trauman av olika, liksom av olika, i olika grader kan man säga. Och så. Tack igen.
Avgår Morgan Johansson. Ja.
Mm. Tar oss tillbaka in i dagen här och nu.
Ja, ja. Inte alls meningen. Så.
Nej.
Men jag tänkte ändå att vi skulle faktiskt börja med den här platsen som du inte vikarierar.
Nej, just det. Precis.
Ja. Du praktiserade på en plats inom media.
Ja. Jag går just nu en vidareutbildning som är beräknad att vara klar då i juni nästa år, så juni 2022. Det är en tvåårig utbildning som har väldigt mycket praktik, och jag vidareutbildar mig inom film och tv, men då främst mer som bakom kameran, alltså en sån som organiserar och producerar och produktionsleder inspelningar och så. Mm. Och då efter sommaren så kom jag tillbaka till Stockholm och skulle påbörja då min andra praktikperiod, som varje praktikperiod är 10 veckor, och den här praktikplatsen var redan bestämd innan sommaren, så jag visste att det var det som väntade när sommaren var slut. Och kommer dit och börjar min första vecka där och hjälper till och jobbar och lär mig och allting sånt. Och sen i min tredje vecka så hörde jag samtal, och de var inte hemliga eller utan så, utan det var liksom samtal som pågick i det här öppna kontorslandskapet, och jag började förstå att den här frågan om att man skulle vara vaccinerad, att den började närma sig mig. Och för tydlighetens skull då så kan jag säga att jag är inte vaccinerad i dagsläget, utan mitt val har varit att avvakta. Just den här vaccinationen för covid-19 är för mig, det här är ju min personliga liksom, tanke, att det är inte färdigutvecklat. Och jag förstår inte då varför det ska tvingas till en vaccination för ett läkemedel som inte är klart än, när de här fas 3-studierna inte är avslutade och så. Så därför har jag bara varit så här, nej men det gör jag kanske när det finns långtidsstudier på detta vaccin. Och det har vi inte förrän om. Jag tror att fas 3-studierna är väl klara 2022-2023, men långtidsstudier har vi inte förrän om ytterligare 5 år kanske. Men hur som helst, det är ju min personliga åsikt och mitt val just nu. Men så jag kände hur den här bollen kom närmare och närmare mig. En dag då så, början av min fjärde vecka på praktiken, så fick alla i hela teamet då, alla som ska vara med bakom kameran och även framför kameran, fick ett mejl ifrån förlåt, inte de som skulle vara framför, utan alla som skulle vara bakom, fick ett mejl från en av produktionsledarna där hon sa att vi behöver visa upp våra vaccinationsbevis då för läkaren, för produktionens läkare. Och hade man frågor så kunde man höra av sig till henne. Och just den här dagen, den eftermiddagen där det här kom, då hade jag hunnit komma hem. Jag hade hämtat barnen och såg det här mejlet och blev så här, ja, där kom den där pucken som jag hade i och för sig förväntat mig. Men samtidigt när du får den i ditt knä så, är det som, så blir det en, hos mig blev den här reaktionen av, hjälp, vad ska jag göra nu? Och jag fick en jätteångestattack. Och tänkte, jag kan inte svara henne när jag sitter i den här ångestattacken. Utan jag fick bara stänga ner allting och göra någonting annat ett tag. Så jag hade lugnat ner mig. Tyckte det var ytterst obehagligt att få det där mejlet. Men kom i alla fall fram till att jag hade ett bra svar. Så att när jag hade lugnat ner mig lite så svarade jag på mejl. Då svarade jag och sa att nej, jag är inte vaccinerad, utan jag hade tänkt att vänta tills de kliniska studierna är klara 2022-2023 som tidigast. Men jag hoppas att det inte är något problem, utan att jag kan fortsätta ha praktik här som planerat. Och skickade det. Och då fick jag ingen mera, jag fick inget mejl eller samtal resten av den dagen. Vilket då är rätt ovanligt, för att när du jobbar i en produktion, vare sig det är tv eller film, i det som kallas för förproduktion inför inspelning, så är det så mycket att göra att inte få en mejl eller något samtal, det är ovanligt. För att du har mycket mejl, det är saker som måste kollas hela tiden. Så att där kände jag redan där att det var ju märkligt att jag inte fick någon kommunikation från någon. Så dagen efter gick jag in till kontoret och inom loppet av 2 minuter, 3 minuter så frågade den här produktionsledaren, har du en stund över, kan vi sätta oss och prata? Och då visste jag ju, då var jag mentalt förberedd på att det här samtalet kommer att komma när jag kommer in. Och det gjorde det ju då på en gång, och vi gick och satte oss och hade en diskussion och pratade, och jag la fram alla mina, liksom, jag har troligen T-cellsimmunitet, jag är väldigt frisk i övrigt, jag, du vet, du, bla 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 bla, alla de här olika infallsvinklarna. Och hon, för det första då, det var en hon, den här produktionsledaren, så var hon väldigt, hon hade ingen aning om det här, hon vet inte vad naturlig immunitet är eller T-cellsimmunitet är ens. Så att det var konstigt för henne. Utan hon var mest bara ledsen över att jag inte var vaccinerad, och då sa hon att nej, då kommer inte vi att kunna, du kommer inte kunna vara med då. Alls. Och det här är ju en praktik, så att om jag vore du, visst, jag har ju jättegärna dig kvar på kontoret, men det är ju lite som att vara med och köpa ägg och köpa mjöl till en tårta och sen aldrig få vara med på kalaset på något vis. Mm. Så att det tycker jag var fint av henne, att hon sa, om jag var du, då skulle jag se mig om efter en ny plats, att du ändå får göra någonting roligt också. Men min sista plan då var ju så här, men om jag pratar med den här läkaren då, om allt detta som jag la fram på bordet också, så där, så kanske det ändå finns att jag kan få som ett undantag, liksom ett legitimerat undantag. Mm. Och det tyckte hon var toppen, så att då gjorde jag det, då ringde jag honom och pratade med honom, och det var ett samtal som var att det fanns inte på kartan, utan han det var en man förstås, han eller förstås säger jag, men jag säger ju han och hon, så att jag säger ju inte hen här, jag är inte så politiskt korrekt, att jag jag vet inte, jag ska inte ens försöka uttala det ordet, så vi släpper det. Men jag pratade med den här läkaren, och han var väldigt bestämd i åsikten att T-cells immunitet var bara struntprat, de forskningen som görs på Karolinska, den är inte vattenvärd. Naturlig immunitet det kanske jag har, men nu när, då var det ju Delta som var på väg liksom. När jag får den, för det kommer jag få, för det får alla yngre, då kommer jag bli så sjuk. Och att det enda sättet att klara sig nu, det är att vaccinera sig. Och jag reagerar väldigt illa, ska jag säga, på den här typen av mentalitet, eller vad man ska säga, eller medvetande. Någon som bara inte vill lyssna, utan bara presentera sin åsikt som en bulldozer. Jag blir väldigt skrämd av det. Jag tycker det är riktigt otäckt och reagerar väldigt illa på det. så tack och lov var det här en telefonkonversation då, så jag kunde sitta ensam i ett rum och vara lite så här snyftandes medan jag pratade med honom, inte för att han fick höra det, men liksom för mig själv. Jag kunde liksom, jag behövde inte se korrekt ut på utsidan så. Men sa egentligen inte så mycket, utan jag lät honom gå på där och berätta för mig hur fel jag hade och hur rätt han hade. Och lyckades ändå säga då till honom att jag tackade honom för hans input och hans kommentarer. Och att jag hör vad han säger, men jag håller inte riktigt med. Och att jag anser mig ha rätten att ha en egen åsikt, oavsett vad han har på åsikt.
Mm.
Och då nästan hånskrattade han åt mig i telefon också. Ska vi säga. Och sen la vi på, och det var på onsdagen, och på fredagen så lämnade jag den platsen. Och det var märkligt på det sättet att väldigt många i det här teamet, speciellt högre upp, inte de jag kanske var på samma nivå som, eller man ska säga, de visste inte hur de skulle hantera mig alls. Utan det var flertalet där som inte har sagt hej då. Vare sig in person eller på sms eller på mail. Det har liksom bara varit så här, jobbigt, hon ska bort. Så vi vill inte veta om den där personen. Och en av mina kollegor som var lite mer då, hade samma funktion som jag. Hon var ju själv jättechockad över det här mejlet och var hemma i nästan en vecka. För att hon hade inte heller tänkt att vaccinera sig, men kände sig nu tvingad till att göra det. För henne blev det en, hon var ju anställd, så för henne, eller ja, uppdragsanställd. Och så för henne blev det ju en fråga om ett jobb liksom, och en inkomst här och nu. Inte så här om 2 månader, utan i detta nu så ställs du inför ett krav som inte fanns i hennes avtal heller.
Mm.
Och vi pratade jättemycket om det där, och hon visste om att det de gjorde var olagligt. Men det är det här som är det svåra, att även om denna häxjakt, som jag faktiskt vill kalla det för, och alla de här åtgärderna som införs nu så snabbt så att man knappt hinner med från dag till dag vad som planeras på riksdagsnivå, så är de i grunden olagliga. Men även om vi väldigt många vet att de är det, så är det som att, som i det här fallet då, filmbranschen, tv-branschen är så liten. Vill du vara den som tar de här bolagen eller de här personerna till rätten? Och hur då? Då har du ju liksom bränt dig. Det är det här som är så intressant. Så att, och jag har inget svar på det. Det enda som jag vet är att det bubblar lite i branschen också. Där det börjar, tack och lov, ändå finnas en inställning som är att du ska kunna få vara vaccinerad eller ovaccinerad. Det valet måste du ha. Men bort med de här kraven och bort med de här vaccinbeviskraven. Att det är både olagligt, men också det skapar en segregation som inte har med hälsa att göra överhuvudtaget. Det handlar ju inte om hur frisk du är eller hur potentiellt sjuk du kan göra en produktion. För i slutändan så handlar det ju om, för tv och filmproduktionsbolagen, att det kostar så otroligt mycket att göra produktionen. Mycket mer än vad gemene man tror. Att man är som produktionsbolag livrädd för att pausa en inspelning. För att en minut filmproduktionsinspelning kostar, vadå, mellan 60 och 100 000. En minut. Så då kan du tänka dig att om du ställer en hel vecka, om du pausar en hel vecka för att 2 personer i teamet är jättesjuka. Det kostar liksom miljoner. Både i pengar, i faktiska pengar. Så att jag förstår deras oro. Och samtidigt så blir det så här, ja, men du kommer ändå fortsätta behöva testa och ställa saker. För det är ju inte så här att vi utrotar covid bara för att vi inför vaccinpass. Men det är jättemånga som verkar tro det. Eller hoppas på det, tror jag. Jag inbillar mig att det är många som bara tänker så här att jo, det är säkert jättebra. Då blir vi av med den här skiten. Liksom.
Mm.
Och det blir det inte. Nej, men det var den praktiken. Så då sa jag tack och hej leverpastej till den. Och det var väl några som sa hej då. Men flertalet sa inte ens hej då. Utan det blev som att lämna med svansen mellan benen lite grann. Trots att jag försökte göra mitt bästa för att hålla min egen fana högt. Mm. Och jag är lösningsorienterad, så jag hittade en ny praktikplats väldigt snabbt. Så följande, jag slutade fredag och följande måndag så var jag på en ny plats och jobbade en annan förproduktion på kontoret. Där den här frågan aldrig uppkom, så det var skönt.
Mm.
Men som yrkesutövande idag, som både skådespelerska och sångerska, så är det jättesvårt. Jag fick 3 förfrågningar igår, varav 2 ska filmas utomlands. Och där kravet är då att man är dubbelvaccinerad. Medicinska undantag, vilket jag har också, är inte godtagbara. Så 2 av 3 jobb får jag då tacka nej till att ens komma och provfilma. Till liksom träffa människor bara för att. Skulle de gilla mig så kan jag ändå inte få jobbet. Så det är ingen idé.
Mm.
Och på lördag så har jag sjunger i en vokalgrupp. Där min vokalgrupp kommer ha konsert. Där jag inte kommer vara med. För att vi sålde över 100 biljetter. Och av väldigt många olika anledningar. En väldigt komplex situation. Så blev jag utröstad av mina 2 som kollegor, där de har valt att informera alla som kommer om att de kommer att titta på allas vaccinationsbevis. Och jag sa att jag kan inte stå bakom det. Så att då får ni göra konserten utan mig. Och då sa de, det var tråkigt, men då gör vi det. För att vi har väldigt många gäster. Det är en jättekomplex situation. Vi har många gästartister, det är mycket körer. Det är otroligt komplext. Så att jag har full respekt för deras. Jag förstår varför de har tagit det beslutet. Men jag känner så starkt för detta att jag kunde liksom inte, jag kan inte vara med då.
Mm. Men det är ju ändå där vi är nu. Så.
Där är vi.
Och,
ja.
Men jag, bara om vi backar tillbaka till den här praktikplatsen.
Ja.
Så visst var, det var någon som gick va? Men, eller var det bara du som valde att gå?
Nej, det var fler som jag har, nu har jag inte pratat med dem, men jag hörde, jag var ju ändå kvar då 2 dagar till, så att jag hörde från de kollegorna som var på samma, hade samma typ av funktioner som jag, så hörde jag att de hade ett jätteproblem, för helt plötsligt så var det ju vissa fler då teammedlemmar som hade samma inställning som jag, eller sagt att jaha, det hade jag kanske tänkt att göra i framtiden, men inte just nu. Mm. Och så. Men väldigt många fogade sig också och gick och hade inte tänkt att vaccinera sig igen, men gick och gjorde det då ändå.
Men jag kommer ihåg att jag blev väldigt berörd, för du berättade om någon lite yngre kvinna.
Precis, en yngre kollega, det var henne jag nämnde där, som var hemma, hon och jag pratade på telefon, och hon var hemma och var jätteupprörd. Hon låg och grät. Och kunde inte sova på flera dagar. Men det var hon som till slut ändå valde att gå och vaccinera sig. Och kände, hon grät liksom medan hon fick sprutorna. Hon grät före och efter också. Mm. Och det där är, det gör ont i mitt hjärta. För att det är det här som jag tycker är så. På scenskolan så hade vi en övning som hette low status, high status. Där hög status hela tiden får stå på den som är låg status. Och den som är låg status måste hela tiden ta. Och där är vi idag. På en global nivå. Att någonstans är det, du vet, regeringen och riksdagen, våra folkvalda parlamentariker och riksdagsledamöter. De är liksom avlönade av den stora massan genom skatter. Men ändå så sitter de och tar en massa beslut. Och ändra lagar och inför en helsikes massa regler hit och dit. För att plisa någon som står ovanför dem. Och då kan man liksom fråga sig, vilka är det som är ovanför dem? För de får vi aldrig se. Och börjar man säga så här, vem är det som egentligen tycker att du ska göra de här besluten? Så får man då lappen, du är paranoid eller så är du en foliehatt.
Mm.
Och det där, det gör mig också så arg, för det är så orättvist att avfärda alla dessa frågor som finns, som väldigt många människor börjar ställa från väldigt många olika håll och kanter och säger, det här, det finns ingen rim och reson i något av detta. Alls överhuvudtaget. Men det får man inte säga idag. Det får inte komma upp. Det får liksom inte behandlas överhuvudtaget. Och jag hörde också på produktionskontoret hur diskussionerna gick, att det var någon av, när jag gjorde den här praktiken, någon av deltagarna i det här programmet som inte heller hade vaccinerat sig. Och då fick de stämpeln antivaxare på en gång. Och jag förstod ju då, den lappen hade jag ju också fått.
Ja, men det blir liksom, ja, men det är så absurt. Det blir ju det här, det är ett ganska grovt liksom skällsord som man tar till. Det är lite som rasistkortet liksom.
Ja.
Så fort du säger vad du ser,
ja,
så skriker folk så här, rasist.
Ja.
Då är det ju bara, då går det inte att fortsätta prata.
Nej, det går inte att fortsätta.
Och det spelar liksom ingen roll vilken nivå det gäller, och det är likadant med den här sprutan.
Ja.
Så skriker folk så här, antivaxare.
Mm.
Och sen när blev man en antivaxare för att man börjar ställa frågor?
Ja.
Ja. Och som är högst befogade.
Högst befogade, absolut. Mm. Och jag skulle vilja hävda att väldigt många av de som ställer frågor är väldigt pålästa.
Mm.
Dessutom, och har börjat göra ett eget val. Ja. Man har läst på, man har inte bara lyssnat på en åsikt, utan tittat här och känt in något själv. Vad vill jag? Vad tycker jag verkar rimligt för min situation? Mm. Vad har jag för någonting? För några erfarenheter, både medicinskt men livserfarenheter, som gör att jag vill ta den här sprutan eller inte vill ta den här sprutan. Det är det valet som måste få vara varje individs val att göra. Mm. Allt annat är en medicinsk våldtäkt. Men här får vi liksom inte ens säga att det är en medicinsk våldtäkt, för då är vi osolidariska. Och då blir det så här, mot vem? Och varför är vi det? Är det då lika osolidariskt att inte gå med på att någon utnyttjar dig sexuellt? För att det var ju någon som ville ha dig.
Mm.
Så för mig finns det liksom ingen, det finns ingen logik i detta överhuvudtaget. Någonstans.
Mm. Det har ju också smygits in en väldigt hårdhet i det här.
Alltså de som,
jag menar, de som uttalar det här säger ju också, ja, men du har ju ett val.
Ja.
Du har ju ett val. Och när du väljer att tacka nej, så har du valt att inte vara med.
Nej, precis. Och det är ju så det heter. Det är ju så det heter, att vi har ett val. Mm. Och jag vill, och det starkaste, hävda att idag har vi inget val. Riktigt. Mm. Eller snarare, jo, du kan fortsätta då att välja, som jag har gjort, att hoppa av jobb. Att hoppa av konserter. Som jag har repeterat inför, som jag har övat, som jag har sett fram emot för att så. Men nej, då väljer jag att inte vara med där. Ja.
Är det
Vad sa du?
Får jag bara fråga om det här? Är det för att du inte vill ställa till problem i gruppen? Eller finns det någon... Har de rätt att utesluta dig ur kören?
Jag vet inte.
Nej.
Rent juridiskt så har ju ingen egentligen, rent juridiskt så begår de ett brott, så kan vi säga. De begick brottet redan när de mejlade alla som har köpt biljetter och när de kräver att man ska visa upp ett vaccinationspass. Mm. Där begår de ett brott. Och det ville jag inte vara med på.
Nej.
Dels vill jag inte vara med på den formuleringen, och dels vill jag inte vara med på den handlingen, för att jag tycker att det är moral, dels för mig, min moral och min moraliska kompass som säger att det kan inte jag stå bakom. Lika lite som jag skulle kunna stå bakom att någon mobbade en människa ute på gatan utan att springa ut och säga, oj, ursäkta, men vad är det som pågår här? Här är det 3-1 och en ligger på marken. Lika lite som jag skulle kunna låta liksom blunda för det, så kunde jag inte blunda för detta. Men samtidigt så är det här är ju två av mina, vi har sjungit tillsammans i den här vokalgruppen sedan 2008. Så att vi är ju inne på vårat 14:e år. 13:e år. Och gjort jättemycket tillsammans. Så det här är ju två nära vänner också. Och vi har haft otroliga långa både konversationer och diskussioner om det ena och det andra. Så att det är det jag säger, att det Jag vet hur komplex den här situationen var och det här var inget lätt val för dem att ta heller. Och det är ingen som är glad över det.
Mm.
Och samtidigt, ja, jag skulle kunna gå och anmäla dem till diskrimineringsombudsmannen och stämma dem och sådär. Kommer jag göra det? Nej, det kommer jag inte göra.
Nej, men jag menar, ja, jag ville verkligen bara, jag hörde också att du sa att du klev av för att du inte kan stå bakom det här.
Ja.
Mm. Och det är ju det viktigaste, tänker jag. Det blir ju som att vi också luras in i någonting där folk tror att det här är lagligt.
Ja, precis.
Eftersom de säger det med en sån kraft.
Ja, exakt. Och det, jag är lite små irriterad på det där. Mm. För att inte säga egentligen rosenrasande på detta spel som pågår. För som skådespelerska så känner jag bara att det här är ett sånt spel. Det är sånt spel för gallerierna. Och jag vet inte vem det är man spelar inför eller vad det är man försöker gömma bakom ridån. Men anledningen... Jag har branschkollegor som säger, men tänk om vi bara kunde få lite mera hållfasta liksom, riktlinjer så vi vet vad som gäller. Och när jag då säger så här, ja men anledningen till varför de är luddiga är för att de vet att det här är olagligt. De vet att de får inte ens ha detta egentligen. Mm. Men bara för att det kommer ifrån den här stora liksom, maskineriet så alla tar det som att, ja men det är klart att om de gör det på den nivån så är det lagligt. Men det är inte lagligt. Men okej. Då är det vissa som är rätt pålästa och vet det. Mm. Men majoriteten tror att det är lagligt. Och bara rättar in sig i leden och följer efter. Och sen ska vi inte heller glömma bort att det är ytterligare väldigt många som tycker att det är jättebra. Som tycker att det är fantastiskt skönt. Mm. Att de känner så här, gud vad skönt att det är vaccinationsplats. För då vet jag att jag är trygg. Då vet jag att alla där är vaccinerade. Och jag kan inte bli sjuk. Nej, okej.
Ja, nej men den är ju också så svår att bara ta in.
Den är jättesvår.
Eftersom det faktiskt står. I varenda pressmeddelande som går ut så står det ju att även ni som är vaccinerade kan
precis.
Bli sjuka.
Ja visst, men då får jag höra väldigt ofta. Jo, det är klart att man kan det, men det blir lindrigare får jag höra då.
Mm.
Och jag vet inte var detta kommer ifrån med att det skulle bli lindrigare. Men den har jag inte hittat någonstans. Men den har jag hört från väldigt många olika håll nu. Mm. Att jo, man kanske kan bli sjuk också, men det blir inte lika. Det blir lindrigare. Mm. Jaha. Och genast blir jag så här, ja, och om du stärker ditt immunförsvar med ditt eget naturliga immunförsvar, så kan det hända att det också blir lindrigare. Och det måste få vara återigen varje individs val hur man vill göra och titta på sin sjukdomsbakgrund. Känns det som att jag har världens starkaste immunförsvar just nu? Nej, men då kanske jag vill ta den här sprutan då. För att jag känner mig tryggare. Jag personligen känner mig tryggare av det. Det måste också få vara en persons val.
Mm.
Men det är så märkligt. Och jag har en branschkollega, en sångerska som jag såg häromdagen, så hade hon lagt upp på sin vägg. Hon hade kopierat en text som är väldigt bra skriven, väldigt nyanserad av också, och kärleksfull och respektfull skulle jag säga. Och då tittade jag på, dels blev jag glatt överraskad att hon hade vågat lägga upp den. Men så tittade jag på alla dessa kommentarer som hon hade fått. Och jag kan tala om för dig att de kommentarerna till stor majoritet, de var inte roliga att läsa. Inte för 5 öre. Och av vissa av de där som hade lagt upp kommentarer så känner jag ett par. Och kände bara att här har vi anledningen till varför jag inte lägger upp den typen av texter på min vägg. Utan gör andra inlägg som jag hoppas då kan väcka någon slags nyfikenhet istället eller så. Men däremot så hörde jag av mig till henne privat och sa att jag vill bara ge dig en jätte ett tack och vad modig du är och en kram. För att jag tänker att det här är inte lätt att ta och att stå emot. Och hon sa det att nej, det hon blev jätteglad att jag hörde av mig och sa det. Utan hon sa att det är jättetufft. Hon är en sån försiktig person, den här personen. Hon är jätteduktig, hon är så mjuk och vänlig. Liksom. Hon är inte en sån person som tar ur sig hårda ord. Utan jag kan bara tänka mig hur hon har lagt fram att hon har en avvikande åsikt. Både live och även nu då på sin Facebook. Och få ta emot väldigt hårda och aggressiva kommentarer då. Från väldigt många som i stil med av ungefär de som jag fick från den här läkaren. Av att hur fel hon har. Hur hade hon tänkt då? Är hon inte liksom, är hon lite korkad? Eller vad finns det för andra lösningar? Det här är det enda bästa och bla bla bla. Och det enda jag kan tänka där, om jag backar lite, så tänker jag att det är så väldigt många, och då har vi ändå hittills varit ganska förskonade i Sverige med tanke på att vi inte haft de här lockdowns som det har funnits i England till exempel, utan vi har ändå kunnat liksom röra oss i samhället och barn har kunnat gå till skolan och så. Men trots det, och speciellt i artistbranschen och i filmbranschen, så har ju folk varit extremt, alltså det har varit så tuffa 2 år. Folk har blivit av med alla sina gigs. Det har inte funnits någon inkomst. Och folk har gått på knäna. Både mentalt och finansiellt. Så jag förstår den här hörnan som man är inträngd i. Men samtidigt så blir jag... Det är så otroligt. Det här att det är så många då som i branschen säger. Jo, låt oss ha vaccin, fast det är så bra. För då får vi äntligen uppträda igen. Jag kan äntligen göra mina konserter eller filminspelningar eller vad den är. Och jag i min stilla sinne tänker bara så här, ja, maybe now, but that could change tomorrow. För ju mer du tillåter dig att bli inbackad i det hörnet, desto mer så tycker den här förövaren att, ja, ja, men det gick ju bra, vi tar ett steg till. Ja, det gick ju bra det med, vi tar ett steg till. Ja, oj. Och så är man, sen har man inget hörn kvar, utan du är krossad i det hörnet. Mot en vägg.
Och det är inte många, många kända namn som har vågat stå upp för det här.
Nej, fast det börjar komma mer och mer. Och sen finns det vissa som är kända liksom för, vad ska man säga, liksom massmedialt kända och kanske kända i branschen i stort. Inte bara i branschen i stort utan även för gemene man. Som har... mer av den här stå på barrikaderna och fightas. Och sen finns det väldigt många som jag vet att det är jättemånga som i Sverige inte har en aning om vem Erika Dittmer är. Men så börjar man leta på mig och säga, oj vad mycket hon har gjort, va? Kan man vara artist utan att vara känd, liksom, utan att vara med på tv? Och ja, man kan det! Det finns väldigt många som jag som har jobbat i branschen och jobbar i branschen både internationellt och i Sverige som gemene man inte vet vilka vi är. Som börjar bubbla och gå samman och skriva artiklar och debattera. Så att det växer sig starkare och starkare, och det tycker jag känns hoppfullt och positivt på väldigt många olika sätt. För vi måste hitta varandra, tror jag, också. Och liksom förstå att ja, men jag är inte ensam i hur snett jag tycker det här är och hur läskigt det här är. Och som kan tänka långsiktigt att om jag säger ja till det här, vad kommer jag ställas för problematik imorgon då? För det är jag som har vuxit upp i ett hem där härskartekniker var liksom the name of the game. Jag vet inte om det är därför jag såg det här så tidigt. För att för mig är det här bara, det är en enda stor, det här är ett globalt dysfunktionellt förhållande. Där den som har makten just nu kämpar för att inte tappa den och egentligen är livrädd, men använder alla knep i boken för att få dig osäker och rädd. Och för att ta slut på din energi. För att om man vågar andas och ta en paus, så tror jag man inser att, men vänta nu, de är inte så många de där egentligen som har makten. Vi är många fler här nere. Och vi har ju en jättemakt i form av att, ja, vi har val nästa år. Hur kommer det att bli, undrar jag? När ganska många helt plötsligt kanske kommer att rösta helt annorlunda. Jag är själv en av dem som är så här, vad finns det för parti där ute som representerar de här frågorna och det jag brinner för idag? Eller ska jag starta ett eget? Du vet. Och dessutom börjar jag tänka så här, jaha, jag kan gå ur diverse samfund och så där för att jag inte längre kan stå för vad de representerar. Hur går jag ur företaget Sverige AB då? För jag vill inte längre betala skatt för att bekosta en riksdag och en regering som klubbar igenom en massa lagar som tar bort alla rättigheter jag har som individ. Då vill jag inte vara med längre. Hur gör man då? Och det vet jag inte hur man gör. Jag har inte kommit dit. To be continued på den frågan. Ja.
Jag tänker att det kommer finnas folk som hjälper till och ser över de frågorna. Det är många, många saker som händer nu.
Ja, det är ju det. Det är ju
Svenska kyrkan är också ganska bra på att exkludera folk just nu. Så att många, många som har valt att gå ur Svenska kyrkan.
Ja, ja, jag med. Jag var på, inte Svenska kyrkan utan ett annat samfund där mina barn har sjungit sjunger i kör där. Och mina barn var, jag kände den som startade kören en gång i tiden, så att mina barn var väl 2 av 6 körelever från första början några år sedan. Och nu har den kören vuxit jättemycket och de är fantastiskt många barn i olika åldersgrupper och sådär. Och de skulle ha julkonsert då i söndags. Och då meddelade ju det här samfundet och den här kyrkan att, ja, då kommer vi kräva att det är vaccinationsbevis för att komma in. Och jag sa att, jaha, men då har vi problem, för det har inte jag. Men jag har medicinskt undantag och det är bra. Ja, det går bra, det går bra. Och kommer dit. Och till saken hör också att jag har gjort jättemycket konserter i den här kyrkan. Jag har varit som en familjemedlem i den här kyrkan, trots att jag inte är med i det samfundet eller den församlingen. Och är även en egen nyckelbricka dit. Och jag kom in. Jag gick förbi på gatan, förbi sidoentrén, och så var det en vän till mig som har flyttat ifrån Stockholm som var nere på besök, som såg mig och bara öppnade dörren och kram och kom in den här vägen liksom, så jag inte gick in liksom, vad heter det, stora entrén på framsidan. Och det, jag märkte att det blev ytterst obehagligt för pastorn när han såg mig. Så knappt innan, han sa knappt hej utan kom fram och sa, jag förstår att du är inte vaccinerad. Nej, just det, men du hade tydligen medicinsk undantag. Ja, sa jag. Och log lite, för jag tänkte, nej, jag tänker inte visa det frivilligt, utan vill du se det så får du faktiskt fråga. Och det gjorde han inte. Han såg ut som att han skulle fråga, men han gjorde inte det. Men sen var det han som stod vid dörren och kollade allas vaccinationspass.
Nej, men uff.
Ja, så reagerade jag också faktiskt. Så reagerade jag. Jag tyckte det var osmart. Till det vet jag inte vad jag ska säga. Det är så här, det händer överallt nu och alla verkar tycka att det är helt okej.
Men det är ju inte, det är inte okej alls.
Nej, det är inte okej alls. Det är inte okej alls. På någon karta är det inte okej.
Jag borde inte säga det, för jag har inte gjort det än. Men jag ska ner en sväng på vår lilla kyrka. Eftersom min dotter fick en fråga i söndags. Jag var inte med då, eftersom jag var lite hostig. Så hostade hon till själv. Och då kommer en av kördamerna där fram till min dotter. Och så frågar hon om hennes föräldrar har tagit sprutan.
Oj.
Och jag kan inte ens förklara liksom den vreden jag känner.
Ja.
Så att jag har ett uppdrag idag att åka ner Och jag måste ju ställa församlingen mot väggen. Det är inte okej. Det är inte okej. Hon är 9 år. Då ska jag inte få en sån fråga. När blev det okej att fråga vilken färg man har på trosorna? Liksom? När blev det okej? Och liksom, hur mycket pengar har du i plånboken?
Ja.
Så här, det...
Nej, det är chockerande. Och det är även fast vi lyssnar på intervjuerna som du har gjort här tidigare och kan söka oss andra material och se vad som händer i världen och hur, som sagt, hur mycket närmare det kommer även här på hemmaplan.
Mm.
Är det ändå en chock när det drabbar en själv? När du får de här puckarna i knät? Liksom.
Mm.
Det är så... När det är så en del blir ju bara så här... Men det händer inte. Jag måste drömma. Jag måste drömma. Det här måste vara en dröm någonstans.
Mm.
Och sen det som händer med att jag mår fysiskt illa. Jag blir liksom fysiskt illamående av det. Mm. Bara tycker att det är helt...
Ja, men det är också det som är så skrämmande. Apropå du vill prata om det här med dysfunktionalitet. Och jag tänker att vi ska återgå lite till din bok igen.
Ja. Men
jag har pratat om det ganska länge. Det här med att alltså jämfört det som sker med någon form av misshandelsrelation. Men, jag tänker att det är så mycket större. Så det är liksom det är som att ha en mamma och pappa, det vill säga staten.
Ja.
Som har liksom lockat in oss i den här dysfunktionella relationen. Ja. Och det är med alla dysfunktionella relationer så flyttas ju gränserna.
Hela tiden.
Slut så får bara liksom... Och det här med att bli gaslightad, att ena stunden så är det och sen så gäller inte det. Och sen har de aldrig sagt det och har de sagt det och till slut så vet man inte vad som är vad.
Precis.
Och det gör ju att folk också tar sig friheten och liksom ställer de här fräcka frågorna som ingen skulle ens drömma om att ställa förut.
Nej, absolut. Nej, men absolut. Så är det. Det blir rätt... Effekten av det blir att du blir så avtrubbad till slut. Och känner inte in, du får inte de här reaktionerna som du kan för ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan. Det är borta hos de flesta. Man är så avtrubbad av alla dessa olika besked, mattor som dras undan fötterna, hit och dit, det är olika besked, den som säger si, den som säger så. Men hela tiden utpumpat med varning, 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 allt är läskigt, allt är farligt, du får inte göra si, du får inte göra så, tänk på det där, någon hostar så här hela tiden, det läge
sitt i studio hostar som tur.
Ja, precis. Kan det smitta, sa jag, det kanske smittar.
Nej men det är ju en rädsla som är så bortom liksom.
Ja, det är terror nu, tror jag. Det är någon slags det. Och den tycker jag är läskig, för rädda människor gör läskiga saker.
Mm.
För att människor som känner sig inträngda i ett hörn och är så uppiskade i sin rädsla begår vilka brott som helst till slut. Och jag kan inte tyvärr stoppa min egen tanke som säger att jag tror att det är precis det som är meningen. Faktiskt. Så paranoid har jag blivit och så cynisk har jag blivit i att jag hyser inget förtroende för någon makthavare just nu. Utan jag undrar konstant så här, varför säger du så? Vad är nästa steg? Varför får vi nu den här lilla moroten? Är det för att då kommer det ännu mera bojer här borta? Ja, titta, nu gjorde det. Okej. Hela tiden.
Vi gick in i fas 2 idag, om jag har förstått det rätt.
Jaha, okej. Okay. Så det betyder att nu är vi nästan i krigsläge då, eller?
Ja, alltså så här, på Nya Zeeland så vet vi ju att de har levt i fas 1 till fas 4 ända sedan mars 20. Det intressanta är att när vi börjar prata om faser här. Vi gick in i fas 1 förra veckan.
Ja.
Och folk, jag hör inte ens någon prata om det.
Nej, jag visste inte det. Du vet, jag har varit nedgrottad i att skriva till regeringsmän.
Ja. Och idag så, om jag har förstått rätt, så har vi gått in i fas 2. Och även om det inte pratas så mycket, så är klart att det betyder ju någonting.
Ja, det betyder, det betyder
ju någonting. De har smygit in någonting igen. Mm.
Precis.
Mm.
Och då kan man också fråga sig, för det här tycker jag också är jätteintressant. Jag pratade med en som jag då pluggade, vi hade lektioner, om det var förra veckan som jag var inne. Jag pratade med en klasskompis och så hamnade vi om... nej just det, vad sa det var? Hon frågade mig hur det gick med konserten, med repetitionerna. Och då sa jag att ja, men det går säkert jättebra, men jag kommer inte vara med. Och då frågade hon varför, och så berättade jag det. Och det var intressant, för här har vi en person som då, hon är vaccinerad själv, men sa direkt så här, nej men jag förstår inte heller det här med vaccinationspass. Det handlar ju inte liksom om någonting annat än kontroll.
Mm.
Och då hade vi den diskussionen lite grann. Och så kastade jag in då i den konversationen att jag tycker att det är skrämmande det som händer i Sverige nu också. Och det kan gå så snabbt om vi bara tittar på både Australien och Nya Zeeland, hur snabbt det har gått där med läger och folk som blir bortförda från sina hem och sådär. Och då tittade hon på mig och var bara så här, vadå? Vadå läger? Och jag sa, nej men det finns läger både i Kanada och Australien och Nya Zeeland där ovaccinerade får vara. Ungefär som koncentrationsläger en gång i tiden. Och hon bara, men det, vadå? Det har jag inte hört. Jag sa, nej, för det visas inte på gängse nyhetsplattformar alls överhuvudtaget. Utan ska man ta reda på det, då måste man ju då aktivt börja söka information någon annanstans ifrån.
Mm. Nej, men vi får inte veta. Vi
Nej.
Får inte...
Nej, vi får inte veta. Och dessutom så är det så här, det jag också tycker är otäckt är det där, det är ju dels att vi inte får veta, men också då om du presenterar den för någon som inte vet, så säger den, ganska många gånger har jag råkat ut för det, som säger så här, men det där är inte, det kan inte stämma. Mm. Det måste vara något annat som är hopklippt, liksom. Någon annanstans ifrån, eller sådär. Så då tror man liksom inte ens på den... de filmerna eller de orden eller de vad heter det, call-outs liksom från, om hjälp som vi har fått från Australien bland annat.
Mm.
Då tror man inte på det.
Nej. Men det ligger så långt ifrån vår verklighet.
Ja.
Än så länge,
ja.
Än så länge. Jag menar, vi som har sett vad som händer. Ja. Men det går ju att bara sätta på sig skygglapparna och känns kanske ganska normalt.
Ja.
Men jag tycker att det var länge sedan det var normalt här i Sverige.
Nej, men det är inte normalt. För vi har haft en helt annan, som sagt, vi har inte haft de där lockdownsen och så. Så att jag tror att vi har blivit lite inlindade i bomull. Och nu så börjar bomullen liksom mer och mer plockas bort. Men det är som de här guldfiskarna, eller vad det nu är för fisk. Man kan ha ett jätteakvarium och så stoppar du ner en glasskiva i mitten av akvariet och fiskarna stöter emot den där och lär sig att dit kan jag inte simma för det finns någonting som tar emot där, och så lär de sig det. Så även när du tar bort den där glasrutan så simmar de bara på den här lilla kanten, för en gång i tiden så lärde de sig att dit kunde jag inte simma, det gjorde ont i min nos då, trots att akvariet nu är öppet. Och vi är lite på samma, tycker jag, för jag blev så invaggad i den här bomullen. Förlåt, mitt ljus är katastrofalt dåligt. Jag ska försöka få ner det. Vi har blivit så invaggade i den här bomullsvärlden. Att nu tror vi att vi har bomull här. Men bomullen har plockats bort mer och mer och mer. Och lagar förändras och det kommer förslag. Och nu är det ytterligare något förslag om att införa vaccinationspass. Du vet, att få gå ut och äta eller åka buss eller åka kommunala... bla bla bla, vad det nu än är. Det är liksom det, steg för steg för steg, apropå det här med friheter plockas bort även här. Mm. Väldigt från dag till dag händer det ju saker. Så att jag sitter ju, som väldigt många här säkert gör, varje dag bara, okej, nu måste jag skriva brev igen här. Till dem jag kan. För att ändå känna att jag på något sätt gör någonting åt något håll. Så att jag kan leva med mig själv och även min moraliska kompass, apropå det här med bara liksom förälder, det är ju de nu. Det är mina barn som jag vill kunna titta i ögonen om 10 år eller 20 år. Om vi är kvar då. Men vilket jag hoppas att vi är. När de frågar, men mamma, du som visste, gjorde du någonting? Nej, jag gjorde ingenting. Jag tänkte att andra skulle göra. Utan jag faktiskt kunde säga så här, ja, jag kämpade. Jag kämpade med allt jag hade. I did my best. liksom. Och sen så får vi se.
Ja, vi är ju faktiskt där nu. Det går, att det går liksom inte att säga att jag inte visste.
Nej, det går inte.
Jag tycker jag har passerat med råge. Jag vill ändå plocka in det du nämnde förut och din bok.
Mm.
Det här att när man har varit med om saker och vuxit upp i en dysfunktionell miljö så är det som att man utarbetar ju ett väldigt starkt, jag vet inte, sjätte sinne, eller så man är ju hyperkänslig för saker.
Ja, absolut.
Och blir väldigt duktig också på att plocka upp lögner och så tänker jag, men du har ju dessutom tagit steget vidare och faktiskt gett ut den här boken om din uppväxt.
Mm. Mm.
Vilket också är att kliva utanför, för det är ju också en av de mest förbjudna sakerna.
Det är det, och det ska jag säga, det var nog det tuffaste att göra. Att komma, att dels få boken klar med allt vad det innebar, för det tog några år faktiskt. Och till slut så var den ju klar. Och då när den var klar, att ta nästa beslut, vad gör jag med den här texten nu? Var det här bara en del i mitt eget läkande liksom, för att bli, förlåt, jag håller på att försöka fixa ljuset här. Men solen börjar titta fram, vilket är härligt. Men solen ställer till det för mitt ljus. Så att ni får ursäkta alla som tittar, det är katastrofalt ljus här. Ja, men då fick jag ju verkligen självrannsaka mig och fråga mig själv, varför, vad är det jag vill med den här boken? Är det bara att jag vill hämnas, eller är det bara liksom att jag vill ge tillbaka en fet käftsmäll, eller vad handlar det om? Och det tog lång tid att göra den självrannsakan. Och det var inte förrän jag helt plötsligt vaknade en morgon av insikten av att, nej men gud, det handlar inte om hämnd. Det handlar om att jag har burit. Ja, där är den. Ja. Ja, nu blev jag lite rörd. Det handlar liksom om att jag har burit ansvar från det att jag var liten, som aldrig var mitt att bära. Jag har rättfärdigat människors både brottsliga och dåliga liksom, handlingar genom att inte prata. Genom att vara tyst har jag gett deras beteende. Det har varit okej då. Det är som att man sanktionerar genom sin egen tystnad. Och var liksom så. Och min strategi när jag var liten var ju att hela tiden tänka, om jag bara är lite tystare, om jag bara är lite snällare, om jag bara är lite bättre, om jag bara är lite duktigare, om jag bara gör mera rätt, om jag bara är si eller så, så kommer allting att bli bra. Så kommer den här, jag kommer att få ha ett existensberättigande, jag kommer att bli älskad eller sedd eller vad det än är. Och det är det jag menar med det här hörnet som bara blir mindre och mindre, för att det var ju det beteendet, rätt eller fel, som också gjorde att det pågick så länge. Så att när jag förstod att, herregud, jag är snart 50. Det kanske är dags att säga så här, you know what, fuckers. Det här var aldrig mitt att bära. Det här var er skit. Varsågoda. Nu lämnar jag det. Nu måste jag liksom fortsätta att städa upp mitt inre. För att kunna göra mina nästa 50 år.
Mm.
Och kunna vara en bättre både vän och person och mamma och allt vad det innebär. Utan då det här bagaget just.
Mm.
För jag tror, men vi pratade lite om det i början också, just det här med, jag vet inte var det kommer ifrån, men som person har jag alltid varit en sån som har sett både mitt eget liv och livet i största allmänhet nästan som en dröm och lite som en symbol. Att allt det som händer här ute finns någonstans också reflekterat i mig. Och när jag var liten så var det ju då så här, jaha, så att om det händer mig taskiga saker, då betyder det att jag är en dålig person. Så att jag försökte liksom alltid göra mig själv ännu bättre eller eller flytta. Jag bodde utomlands jättelänge och det var ju en flykt. Jag kunde inte bo hemma i Sverige för det kom för nära då. Så att jag tänkte att om jag bara byter land och liksom börjar om på ny kula någon annanstans, så kommer aldrig mina demoner kommer aldrig fatt mig. Det är bara det att mina demoner är mina. Så de var ju alltid med. De dök alltid upp till slut. Och det var inte förrän jag började inse att okej, jag måste liksom våga stanna still och titta på de här demonerna och vad handlar de om. Och jag är ju fortfarande där. Jag må hända inte tro på det som pumpas ut i de stora nyhetskanalerna längre. Jag ser det genom det narrativet. Men jag blir ju fortfarande triggad av andra saker. Jag kan bli triggad av just det här att människor är så uppskrämda att de säger väldigt taskiga saker, antingen på sociala medier eller to your face. Det triggar mig enormt. Jag blir jätteilla berörd av det. Jag blir rädd av det jag läser och hör om både Österrike och Tyskland och Australien och Nya Zeeland och Kanada och tänker holy schmoly, vad händer här? Och få genast katastrofscenarion, vad som kommer hända i Sverige, vad som kommer hända med mig, vad som kommer hända med mina barn och det sånt där. Så det går jag ju igång på men det triggar mig nog enormt. Och i och med att det triggar mig så vet jag också att jag har lärt mig att tyda mina egna tecken, att se vad exakt är det som triggar mig liksom. För det är där jag fortfarande har hål i mig som jag behöver laga liksom känslomässigt ofta. För att hur än är så vi är alla skadade någonstans, tror jag. Och jag tror att ju mer omedveten man är om sina egna trauman, eller ju mer omedveten man är om att nu är jag triggad i det här och det är mitt ansvar att läka det, inte tysta det som triggar mig. För vi är så uppfostrade till att om någonting triggar mig, då ska du hålla tyst. Det är du som gör att jag mår dåligt, så därför får du gå. Snarare än att se så här, det här var intressant, för nu triggar du någonting i mig. Jag behöver en paus nu. Kan vi sluta den här konversationen? För jag behöver ta reda på vad det är. Och vi kanske inte kan ha kontakt på ett tag, men jag förstår att jag måste göra lite jobb här. Men vi har inte de redskapen, vi får inte lära oss det i skolan. Alls. Utan de flesta av oss, vi lär oss ett beteende när vi är små. Och så är vi klara ungefär när vi är 6-7 år. Och sen går vi på autopilot resten av livet. Till dess att någonting gör att vi börjar stanna upp och säga, men hang on a second, jag hamnar alltid i den här typen av situation. Varför då? Vad är det som gör att jag gör det? Vad är det som gör att jag alltid verkar attrahera den här typen av person i mitt liv rent krasst? Och det var ett långt svar, men boken för mig har varit, det har varit en sån stegvis process i att börja våga hitta min röst. Även både i min personliga sfär gentemot min familj, men också nu på sista tiden utåt. Att våga börja prata med de här riksdagsparlamentarikerna och säga, men ursäkta, men va? Hur menar du nu? Eller varför då? Eller jag frågar varför du röstade på det här viset här? Och vet du inte om det här? Eller får jag ge liksom den? Att börja våga göra det. Att plocka ner dem från piedestalerna. Liksom. De har satt sig själva. En gång i tiden tror jag vi har satt dem på en piedestal. Men nu sitter de väldigt gärna själva där på den piedestalen. Så nu tror jag liksom, nu är det allas vårat jobb att börja säga så här, hörru du, vi plockar bort den här piedestalen, för vet du, du är också bara människa. Och du må ha en annan uppfattning än jag, men kan vi prata om den utan att sätta på en massa lappar på varandra, utan att säga så här, du är si eller så, eller du är dum i huvudet, eller du är rasist, eller du är antivaxare, eller du bla bla bla, eller jätteviktigt tycker jag.
Ja men verkligen. Jag tycker att det är så bra. Jag menar, det här att jobba med sig själv och se sina sår är ju också, som sagt, det är vägen till helande. Jag tänkte på en av sakerna du i vår första konversation så skrev du någonting om att förövare och offer, det ligger så nära.
Jättenära.
Och att om man inte tar hand om sitt eget. Ja,
så blir man en förövare.
Yes. Vi har ju ett samhälle nu där vi har fullt av förövare. Liksom.
Ja, absolut.
Och där folk inte liksom vänder strålkastaren mot sig själv och tittar på sig själv och sitt eget. Nej. För det är ju precis samma sak där. Alla de här människorna där ute som reagerar nu utifrån rädsla.
Ja.
Mm. Det är också en reaktion på någonting yttre.
Det är det. Ja, men det är det. Hela tiden. Och då får vi inte heller glömma bort hur starka de belönande krafterna är också. För det är väldigt många i samhället idag som blir belönade också för att fortsätta agera utåt. Att, det vill säga att göra. Vi har blivit så väldigt duktiga på att utföra någons direktiv nu. Att vi är nästan som i Östtyskland, som hur det var i Östtyskland en gång i tiden. Att liksom, vi är varandras poliser nu.
Mm. Ja, vi har ju ett duktighetskomplex i Sverige.
Ja. Ja,
och det är ju liksom ingenting som kom nu. Utan det har ju funnits länge. Och det jag tycker mig kunna se i Sverige är ju liksom det här mönstret. Att det passar som handen i handsken i den tiden som kommer nu.
Ja.
Och så pratar du också om det här med barn. Och då tänker jag på skola. Och jag har börjat fundera jättemycket kring vad är vår skola egentligen?
Alltså sen,
jag har funderat kring det mycket förut. Men ännu mer nu. Nu när jag upplever att skolan är sluten. Så här, vi föräldrar får inte komma in.
Mm.
Och jag kände så här, först kände jag en skräck. Men vad fan? Mm. Så det är mitt barn. Skämtar ni liksom?
Ja.
Alltså, jag kände inte alls det här som jag tror många upplevde som något tryggt. Att här, jag kan lämna mitt barn och så tar de hand om mitt barn. Och så är det inte det.
Nej.
Jag vill veta vad som händer.
Ja.
Där bakom dörrarna dit vi inte får komma in. Ja. Vad händer när vi har liksom tagit nästa steg?
Mm.
Och också, vad får barnen lära sig då? Egentligen?
Exakt. Den är jättestor.
Empati. Omsorg. Jag tänker så här. Ja. Det borde ju vara huvudämnena i skolan.
Ja.
Att man pratar kring så här. Hur är det så långt ifrån vad skolan är?
Ja.
Mm.
Och sen tycker jag också att det är. Det här normaliserandet med både sån här munskydd och ansiktsmasker och handdesinfektion överallt. Och vi använder inte handdiskmedel, men hand sanitizer hemma. Utan, jo, det gör vi, men den jag har innehåller ingen alkohol, utan den är desinficerad utan sprit helt enkelt.
Mm.
Och det har jag ju gått och köpt själv och lagt med. Så att barnen har i sina skolväskor och på sin, och har instruerat dem att säga så här, att om det är någon som tycker att ni ska ta handsprit, då säger ni att jag har en egen.
Mm.
Och accepterar de inte det, så måste du säga att de måste ringa mig.
Mm.
Och de har väl liksom fattat det. Vi har ganska mycket diskussioner hemma, men jag är ju väldigt mån om att samtidigt vara både respekterande och jag vill inte lägga för stor, de är så pass små fortfarande tycker jag, de är 6 och 8, att jag vill inte lägga på dem hela världens problem på deras axlar, speciellt inte som en av dem är liksom högsensitiv som jag och tar åt sig väldigt mycket av saker och ting som händer och frågar mycket och blir rädd för ganska mycket. Men däremot utan jag försöker liksom ha, eller vi försöker ha en väldigt öppen konversation om just det här, vad som händer i samhället och att folk just nu är väldigt rädda och att även de i skolan kan vara rädda och att det vanligaste idag är att man är väldigt rädd och utifrån den rädslan så kan man då skapa vissa beteenden eller man tror att det här kanske hjälper eller sådär. Och försöka liksom introducera dem till ett annat förhållningssätt också. Till att människan i grund och botten, det här är min personliga livsåskådning och jag har gjort mycket hälsoresor i mitt liv där jag har liksom läkt mig, min kropp, både psykiskt och fysiskt från diverse olika sjukdomar. Och därför är jag idag väldigt mån om min hälsa och mitt immunförsvar och är övertygad om att min kropp och mitt sinne har inte bara kapaciteten att självläka utan är designad till att göra det. Men avhängigt att jag ger mig själv de bästa förutsättningarna hela tiden. Och det är ju alltid, det måste ju revideras. Det är ju ungefär som, ja, men jag måste borsta tänderna varje dag. För slutar jag, bara för att jag inte har en hål idag så uppstår det hål om jag slutar borsta tänderna. Så att den här hälsoresan för mig, det är ju ett pågående projekt liksom hela tiden. Så vi pratar om det hemma också. Så här, varför gör vissa si? Varför får vi inte äta godis vid varje måltid till exempel? Vad gör det med kroppen? Men igår så, jag vet min äldsta dotter, hon såg, det måste ha varit, jag kommer inte ihåg om det var i somras eller om det var förra sommaren, det var säkert förra sommaren nu. Då hon fick se, det var väl det och handlade på landet i någon affär och så var det någon jävla löpsedel och ursäkta att jag svär men jag blev så irriterad på de här löpsedlarna. För när man då har barn som dessutom är högkänsliga och så är de här löpsedlarna så här, och det är bara rädsla, rubriker hela tiden och ganska skrämmande bilder. Och just den här bilden, det var en stor bild på en av löpsedlarna och det var, om det var Merkel som gick omkring på någon flygramp och så hade hon en sån här munskydd på. Och min äldsta dotter stannar och bara tittar och har en sån här uppspärrade ögon. Och så säger hon så här, jag tycker det är så läskigt typ mamma, när jag inte får se deras ansikten. Mm. Och jag stannade vid henne och då sa jag så här, apropå det här med att vara avtrubbad som vi pratade om förut. Jag sa det, ja det är helt rätt. Ja. Det är läskigt när man inte kan se en annan, när vi inte kan avläsa vad som händer i ens ansikte. Det är jätteläskigt. Och det som stärkte hennes reaktion, för den anser jag är korrekt. Och jag anser att alla andra som går runt i världen nu och tycker att det är normalt att vi skyller mer än halva av ett ansikte, att det är okej. Det är inte okej. Det är fel, men vi är avtrubbade så vi ser det inte längre. Utan nu blir vi snarare rädda när vi ser någon som inte har. Och igår kom hon hem och så sa hon så här, det var någon i skolan som hade en sån där skydd för munnen. Du vet, apropå skolan. Och då säger jag så här, var det en elev eller var det en lärare? Nej, det var en lärare. Jaha, varför då? Så jag fick prata om det. Men jag tänkte i mitt stilla sinne så här, ja, jag kanske måste börja bryta lagen här snart. Jag vet att vi har skolplikt, men det kanske är bäst att vi bara struntar i det då. Vad ska de göra då? Ska de kasta mig i finkan då eller? Ja, det kanske de gör i och för sig. Jag vet inte. Men, Den tanken drabbade mig igår.
Skönt, då delar vi den tanken.
Ja, tack. Då kan vi sitta finkan ihop, hoppas jag.
Våga vägra munskydd, tänkte jag nu faktiskt. Men det är också så här, det är så fasansfullt det här. Vi är redan så avtrubbade liksom, kring väldigt mycket, allt ifrån att det är så mycket sociala medier nu.
Ja.
Där jag upplever att så många är uppkopplade liksom på mobiler hit och dit. Och barnen, ja. Man träffar andra barn och de här barnen sitter med mobiler. Och tillåts sitta med mobiler. Ja. Och ibland har jag tänkt mig undrar om man ska vara kvar här. För jag tycker bara det känns väldigt konstigt. Så här. För jag vill ju bara ta... Jag kan inte ta en mobil från ett annat barn som inte är mitt barn.
Nej, precis.
Men jag skulle ju vilja. Liksom.
Ja, nej men exakt.
Och det roliga är att jag säger, mina barn får ju sitta lite då och då sådär. Men väldigt kontrollerat. Och har haft mer lust till att sitta med mobiler. Tills liksom, det här året.
Ja.
För att, apropå det här med att prata med sina barn.
Ja.
Så mina barn, de reflekterar väldigt mycket kring vad mobiler verkar göra med andra människor och främst med andra barn.
Ja, vad intressant att de ser det.
Och det gör att det är som att de har helt tappat lusten. Liksom.
Ja.
Vi har en liten kartong i hallen. Liksom. Mm. Och den där fixeringen visar, kan jag få låna mobilen?
Mm.
Den är liksom nästintill borta, skulle jag vilja säga.
Ja.
Och det, så på det sättet kan man ju tacka då, liksom, allt det här som har hänt. Men jag känner mer sånt, så här, mer det mellanmänskliga. Liksom. Vi behöver människor. Vi behöver se varandra. Och vi kanske får starta någon egen form av skola där vi utvecklar mer empatiskt tänkande. Liksom, och stretchar. Där vi helt enkelt utökar, liksom, tänker jag, schemat med andra ämnen.
Ja, precis.
Ja.
Jag är övertygad om att vi behöver göra det. Jag är en stor anhängare av tanken som säger att det går inte att laga trasiga system. Och många av våra system i världen idag är så trasiga. Och jag ser också, jag som hela tiden ser så här symbolik i allting och tolkar livet som en dröm ibland, ser typ bara att det här är kanske de sista, det är också min förhoppning, att det här är de sista självande, desperata försöken ifrån både strukturer och strukturer och institutioner som redan har rasat, men som gör sitt bästa för att verka som att de inte har rasat ihop. Och att snarare att liksom invest för mycket energi att lappa ihop det där och bygga ihop det här trasiga, bara lämna och bygga upp nytt. Och det är därför jag tror att det är så viktigt att ha de här samtalen, att börja förstå att det är ändå ganska många som nu börjar känna det på riktigt. Att vi får vända det där ryggen. Hur kan vi leva då? Var kan vi leva? På vilket sätt kan vi leva? Vad är viktigt då? Vad är viktigt att lära sig faktiskt för att kunna vara en hel människa? Inte bara en människa som är styrd från sin hjärna. För att hjärnan kan bli hijackad. Det har vi ju sett av alla mobilanvändningar och allt liksom tekniskt. Så är ju våra hjärnor idag hijackade. Så det går liksom inte att bara vara där. Vi måste ner i kroppen, ner i hjärtat igen. Och börja använda den lilla hjärnan som finns i hjärtat. Det finns ju hjärnliknande neuroner i hjärtat, för att börja använda det. Och det kanske låter flummigt, men idag finns det jättemycket forskning om det. Det tycker jag är jätteballt. Så att det är ju inte flum längre. Det kanske var det på 70-talet, men det är inte det idag. Tack och lov. Och även den här grundläggande inställningen. Det har ju kommit också jättemycket forskning som faktiskt visar att hela den här evolutionsläran med både Darwin och Newton, av att vi bara är öar som är, vi föds av en slump, vi dör av en slump, det finns inget sammanhang, det finns inget utanför oss, vi är ensamma och det som gäller är att bli kämpa för att liksom bli herren på toppen, och då har man lyckats och då kan man dö för då har man ändå lyckats. Och att vi härstammar från aporna. Det finns ju jättemycket forskning som visar att när vi härstammar inte från aporna, utan vi har funnits på den här planeten i 200 000 år. Nästan precis på det sättet som vi ser ut idag. Var kommer människan ifrån? Då kan man fråga sig. Och det är så här, vi vet inte än. Det måste vi fortsätta forska om. Och kvantfysiken visar också att det finns ingenting som är en slump. Utan allting hänger ihop och allting är energi. Men det är klart att även det är ju ett paradigmskifte som vi befinner oss i just nu. Och ser man det från det hållet, då börjar jag åtminstone känna i min kropp att det är ju hoppfullt. Så det är det lilla hoppet som jag hela tiden vänder, eller jag måste tanka hopp och lust till livet där. Och inse att vi kan inte se det nya än, för vi måste vara med och skapa det själva. Vi måste liksom bygga en bro bara genom att lita på att det finns en bro här. Jag ska bara gå på den. Och att den uppenbarar sig under sina fötter.
Jag tänkte att the perfect ending som uppstod Ja. Ja, men verkligen.
Tack så mycket. Jag ber om ursäkt för detta ljus. Jag hade
jättebra. Men jag tyckte det var jättebra. Och så tänkte jag, kan jag inte komma in med den här. Ja, men det kändes som fåfäng kommentar. Jag tänkte, så avsluta med mitt perfekt ljus. Du fick så
perfekt ljus. Ja, just det. Jag lyckades forma lampan äntligen.
Ja, ja, men det var verkligen tack, Erika.
Tack själv, Soja. Det här var fantastiskt. Mm. Och för tidigare intervjuer som du har gjort också, som jag har lyssnat till. Mm. Och tittat på. Och tack till alla som har
förhoppningsvis. Ja, det är många. Över 300 stycken.
Som oj, har vad roligt.
Ja.
Kul.
Ja, men så tack, tack, tack.
Och tack själv.
Vi börjar liksom bygga det nya.
Ja.
Vi börjar bygga det i myllan. Liksom,
så. Ja, precis. Mm.
Vi har ju redan börjat.
Vi har redan börjat.
Mm.
Det gäller bara att vårda det.
Mm.
Ja. Tusen tack.
Ja, tack.
Hej.